Upplyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium. Så står skrivet i evangelisten Matteus, det 23 kapitlet. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sa: De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tron alena, sa Luther. Tron alena frälser. Men tron är aldrig alena. Så sa han. Tron alena frälser, men tron är aldrig alena. Det kan vara värt att fundera över. Det handlar om tro och liv. Man skulle lite cyniskt kunna kallade för lättare sagt än gjort, som dagens rubrik också. Det är lätt att ha teorier och ha en tro på pappret, men sen när den ska uttryckas i praktisk handling, då är det inte lika lätt längre. Jag vet inte om det är någon som har lagt märke till att det har varit Pride-festival i Stockholm den här veckan. Eller är det möjligen någon som har missat det kanske? Det kanske är så man ska säga. Men den avslutades, vad jag förstår, igår i regnvädret. Och jag tycker att det kan finnas anledning att i alla fall lite grann kommentera den här i Söderkyrkan också. En vanlig kritik från den så kallade gayrörelsen, eller vad man nu ska sätta för etikett på det, det är ju ingen enhetlig organisation. Men en vanlig kritik därifrån gentemot oss kristna som försöker hålla sig till Bibeln är att vi är kärlekslösa och lägger på människor bördor som är omöjliga att bära. Precis det som Jesus anklagade fariseerna och de skriftlärda för i det vi läste. Att lägga på människor bördor som är omöjliga att bära. För vad leder det till? Ja, det leder naturligtvis till förtvivlan och hopplöshet i slutändan. Och det är som sagt någonting som Jesus går ganska hårt åt de skriftlärda och fariseerna för. Lära och liv måste gå ihop. Det är som sagt lätt att säga, men vad betyder det i praktiken? Vi kanske behöver ta reda på vad det är för en lära. Och vi behöver ta reda på vad det är för ett slags liv. Vad är det för lära? Ja, den kristna läran tar sin utgångspunkt i Bibeln, i Guds ord. Någon annan källa finns knappast. Sen så kan man naturligtvis säga att en del läror har så många år på nacken och det är så många som stöder dem, som man kan tro att ja, det är nog fog för dem. Men någonstans måste de ändå grunda sig i Guds ord för att vara riktigt hållbara. Även den kyrkliga traditionen har ju ytterst sett sin förankring i Guds ord. Ibland kan det vara lite svårt att liksom lirka sig fram dit, men det är ändå där den ska grundas, om det ska kallas för kristen lära. Annars är det något annat. Det är alltså i Bibeln vi ska leta om vi ska ta reda på vad kristen tro och lära är för någonting. Men Bibeln, den är ju både svårläst och ibland rätt så mångtydig. Och visst är det så. Men det finns ändå en hel del som är väldigt tydligt och klart i Bibeln. I de centrala delarna så är det liksom ingen tvekan. Sen är det klart, ute i periferin där så kan man tänka sig att det rör sig om tolkningsfrågor. Men i det centrala, där är det ingen tvekan om vad Bibeln driver för linje. Jag vet inte, är det någon som har ni tvingats att presentera det på ett kortfattat sätt någon gång? Det är ganska bra att öva sig i det. Både förra veckan och i fredagskväll så hade jag förmånen att få vara med Bullkyrkan uppe på stan i Stortorget. Det är fler här som var med också. Och då upptäcker man ganska snart behovet av att enkelt och begripligt och kärnfullt kunna presentera vad kristen tro är för någonting och vad kristen tro går ut på. För det är inte så att när man står utanför Nikolaikyrkan där och det kommer någon som är lite lagom på lyset så där, och kompisarna står och sliter i honom och tycker, ska vi inte gå nu snart? Man har inte så många sekunder på sig. Och då gäller det att liksom ha funderat. Vad är det som är kärnan? Vad är det som är det viktiga, det centrala i den kristna tron? Är det någon som har några förslag? Det finns några ganska enkla punkter som man kan ha som liksom hjälp i tankegången. Jesus är naturligtvis central. Men det kommer något före Jesus också. Ja, jag brukar tänka så här. Att det första är att Gud har skapat oss och älskar oss och vill oss väl. Det finns en Gud någonstans där ute som har tänkt dig och mig. Vi är skapade av Gud och han älskar oss. Det tänker jag, det måste vara det första som vi presenterar. Det andra, då måste vi komma till det här med alltså, någonting varit fel längs vägen, eller hur? Att vi människor inte har älskat Gud tillbaka lika mycket som han har älskat oss. Vi har tänkt mer på oss själva än på både våra medmänniskor och på Gud i himlen. Och det är det som vi brukar kalla för synd. Gud har skapat oss och älskar oss. Vi älskar inte Gud tillbaka på samma sätt. Och det resulterar i allt elände som vi ser i den här världen. För Gud har låtit oss då drabbas av syndens konsekvenser, som är döden. Det är därför som det är det som är orsaken till döden. Att vi människor har vänt oss bort från Gud. Men som sagt, Gud älskar ju oss. Och han gjorde det så mycket att han sände Jesus, sin älskade son, för att i vårt ställe dö den död som vi förtjänade. Och genom sin uppståndelse så gör han döden om intet. Ja, det är väl en ganska kortfattad förklaring. Men det är lite tidigt att stanna där, eller hur? Jag tror att man har nog avhandlat de stora centrala bitarna så dags, men man vill gärna komma ett steg till åtminstone. Och då är frågan, hur blir jag delaktig i det här nya livet som Jesus har vunnit för oss? Jo, genom att vilja det. Att ta emot nådens gåva, den som han sträcker oss fritt och förintet. Vi behöver inte göra någonting annat än ta emot. Och då vill han också fylla oss med sin heliga ande. Och vi lutheraner har ofta glömt bort den heliga anden. Men han behövs. Han är alldeles avgörande för det kristna livet. För den helige ande ger oss den kraft som vi behöver för att kunna följa efter Jesus. Det är ju den helige ande som väcker tron i oss, som väcker den här längtan att få ta emot nåden. Och den helige ande som fyller oss undan för undan med den kraft vi behöver för att vi ska kunna följa Jesus. Och där finns det också en hel redskapsbod, om vi säger så, med utrustning som den helige ande vill förse oss med. Det som ni som var med i Brickebergskyrkan förra söndagen, som vi pratade om då, om den helige andes nådegåvor. Som anden liksom fördelar så att den kristna gemenskapen ska hållas vid liv och fungera och kunna vara det redskap i världen som Gud har tänkt. Det här tror jag är en något sånär heltäckande bild av vad kristen tro är för någonting. Har jag glömt något? Ni får gärna påminna mig om det så. Är någon som saknar något i den här religiösen? Nej, det kan vara värt att fundera på. Vad är det jag tycker är centralt i kristen tro? Och jag tycker det är ganska bra. Gud älskar oss och skapat oss. Vi har vänt oss bort från Gud. Därför kom döden in i bilden. Och sen har Gud sänt sin son Jesus för att rädda oss från döden. Och han har tagit döden på sig. Och att få del i det är att säga ja tack. Och då vill Gud leda oss steg för steg med sin helige ande genom livet. Det hinner man faktiskt säga på några sekunder. Sen så kan man behöva förklara en del och ta en del följdfrågor, men det är liksom just följdfrågor. Så de här delarna, det är inte någonting som är så mycket att vare sig lägga till eller dra ifrån, tror jag. Det här är vad kristen tro handlar om. Men Jesus, han kritiserar de skriftlärda och fariserna, alltså den religiösa eliten, teologerna, proffsen, om vi får säga så, för att fastna i paragrafer och att glömma människorna. Och jag tror att vi står inför precis samma frestelse. Att liksom plocka lösryckta bibelverser ur sitt sammanhang och tillämpa dem på ett ganska fyrkantigt och kärlekslöst sätt. Men det är ju för att Gud älskar oss så mycket som han också vill leda oss och vill påminna oss om att allt är inte gott. Påminna oss om att inte göra allting. Inte göra vad som helst, vare sig mot våra medmänniskor eller mot oss själva. Det är för att Gud älskar oss som man har en del synpunkter på vår livsstil också. Inte för att det ska vara krångligt och besvärligt i första hand, även om det kan naturligtvis vara det. För det vet ni att livet är inte enkelt. Det är krångligt och besvärligt. Men det är för att Gud älskar oss som det finns ett antal regler eller rekommendationer eller lagar, eller hur vi vill formulera det där. Det är alltså inte de här bördorna i sig som Jesus talar om som är felet, utan att ingen visar vad som behövs för att kunna bära dem eller att hantera dem på ett bra sätt. Det är inte bördorna i sig som är problemet. Kanske är det en helig andes redskap som måste till för att kunna klara av dem. Och när det handlar om moralfrågor och sånt där, då måste det hela tiden kombineras med undervisning om förlåtelsen och nåden, om den öppna porten, om den helige andes kraft. Det är alltså viktigt att ha en sund och rätt lära, men ord utan handling är inte mycket att ha. Och därför behöver vi också öva oss i att låta Guds gränslösa kärlek till oss ta sig praktiska uttryck i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater, kursare, kökompisar på Konsum eller de där som bara är besvärliga. Det är vårt uppdrag att möta dem med Guds kärlekshandlingar. För att bara uttrycka sin kristna tro med att gå på gudstjänst på söndagen är inte tillräckligt. Det räcker inte att vara kristen bara på söndagen. Det blir ett otroligt torftigt och utarmat liv som i slutändan, ja, det kanske går att överleva, men det är nog knappt som kristen. Oavsett hur bra och spännande och inspirerande gudstjänsterna är. Utan det måste kombineras med något praktiskt möte med andra människor på måndag och tisdag och hela veckan. Och på semestern. Det kan vara bra att påminna så här dags på det, va? Eller hur? Så man får riktigt dåligt samvete över vad man gjorde för de senaste veckorna. Nåja, vi vet att Gud förlåter oss också, eller hur? Och låt oss då helt kort återvända till Pride och hela den företeelsen. Om man vill vara en kärleksfull och god människa, så är det lätt att trassla till det för sig om man samtidigt ska presentera en sund och bibelgrundad kristen tro. Och det är så viktigt att komma ihåg då och påminna om att alla, inte bara några, utan alla är syndare. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, skriver Paulus i Romarbrevet 3:23. Ingen enda av oss kan slå sig för bröstet och liksom vara bättre än någon annan. Alla är vi syndare. Alla bär vi på syndens bördor. Frågan är, vad gör vi åt dem? Hur hanterar vi de syndens bördor som vi bär på? Och det är bara när vi kan liksom identifiera bördan som ett problem som vi också kan arbeta för en lösning. Att identifiera synden är första steget till förlåtelsen. Har man inget problem, ja, då behövs det ingen lösning heller, eller hur? Utan det är ju först när vi har ett problem, en börda att bära, det är ju då vi har ett bekymmer. Det är då vi behöver någon slags lösning på problemet. Den som inte bär på någon synd behöver ju inte heller någon förlåtelse. Och det där som det är lite lurigt och som jag själv inte vet riktigt hur vi ska få ihop de här trådarna nu. Men vi försöker. Alla har syndat. Och därför behöver vi fundera över på vilket sätt uttrycker sig min synd. Vad är det för börda jag behöver göra mig av med? Vad är det för börda jag behöver tillåta Jesus att lysa upp för mig, så att jag kan se att det här är problemet. Och så att jag också kan tillåta Jesus att hjälpa mig med det. Och det är där som det ofta uppfattas som fördömelse eller trångsynthet eller inskränkthet. Men vi behöver komma ihåg att det är för att Gud älskar oss så ofantligt gränslöst mycket som han också vill visa oss en väg genom livet. Vi vet att vi behöver Guds förlåtelse. Då återstår det att, alltså att identifiera vad vi behöver förlåtelse för. Och be Gud om klarsyn att genomskåda sig själv. Be den helige ande att han visar vad du behöver hjälp med. Gud kräver inte att vi ska klara allt på egen hand. Och genom sin helige ande så vill han också hjälpa oss att se vår synd. Och ge oss mod att bekänna den. Och sen också ge oss kraft att följa honom på den fortsatta vägen. Problemet är när vi säger att ja, synd vet jag inte. Det är väl ingenting som är riktigt modernt. Är det inte nog med att Gud älskar oss? Jo, det kanske man kan tycka. Det låter bra i alla fall till en början. Men om vi aldrig får bli befriade från synden, hur ska vi då kunna bli förlåtna och upprättade? Hur ska vi då kunna bli fyllda av kraft och frimodighet att gå vidare? Därför ska vi inte se synden som ett sådär väldigt alldeles olösligt problem. För lösning finns det i Jesus Kristus. Det stora problemet är när vi försöker kalla synden för något annat. Och därför tycker jag att det är så fantastiskt att få fira gudstjänst och få stämma in i syndabekännelsens ord. Att få gång på gång lägga av mig allt det där. Allt det där som jag bär på. Allt det där som skiljer mig ifrån Guds kärlek. Det är det vi kan vittna om och berätta om för människor. Det finns vägar till befrielse, till nytt hopp, ny glädje. Och det är bara genom att tro som vi får ta till oss det. Men tron alena. Men tron är ändå aldrig alena. Utan den måste följas med allt möjligt annat. Av goda gärningar, av självutgivande kärlek, av respekt för andra människor. Av kärlek. Så är det. Gud, hjälp oss att inte bara tro på söndagen utan att tro alla dagar. Hjälp oss att förmedla din förlåtelse och befrielse till de människor vi möter. Och bevara oss från att lägga tunga bördor på människors axlar utan att visa vägen till din förlåtelse och din upprättelse. Amen.